Nu tror jag hörs bättre. Jag läser det som evangelietext idag från Lukas evangelium kapitel 13 och vers 6. Och Jesus gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska du ta upp mark till ingen nytta? Han svarade: Herre, låt det stå kvar ett år till så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Du stöter lite i dem där. Jag har ett antal såna här seriestrips som jag har klippt ut. Jag vet inte om det var en period. Det var många serier som tog upp såna här bra frågeställningar. Eller också var jag bara helt enkelt uppmärksammade en kort period. För det var en kort period som jag tog en hel del såna här, gjorde lite kopior på. Jag har tyvärr ingen scanner så jag kan inte smälla upp den här framme, men det är Hagbard Handfaste och Ture som är ute och går. Så träffar de en munk och munken säger att Hagbard, när ska du egentligen göra bot? Du har ju lovat. Och då säger Hagbard: broder Olof, det här året ska det ske. De går vidare och så frågar Ture: Hagbard, vad menas med att göra bot? Ingen aning. Tänker jag, det är ganska svårt att hålla ett löfte som man har gett när man inte vet vad det är man har lovat för någonting. Men nyårsafton är ju, hur många har varit nyårslöften? Tydliga händer upp. Ja, har ni lyckats hålla dem så långt? Det har ni. Vad bra. Jag tänker att de flesta nyårslöften, åtminstone min erfarenhet, jag slutat ge sådana. För att min egen erfarenhet är den att det blir inte så många dagar så har man antingen glömt bort löftet eller också kan man glömma bort det för man har redan brytit det. Och jag tänkte, varför är det så svårt att hålla nyårslöften? Jo, det är för att jag tror att vi ofta gör löften på sånt som vi har svårt med. Alltså sånt som vi kämpar med. Och då är det här ett sätt att på något sätt, nu ska jag ta tag i det här, nu ska jag ta tag i mitt liv, nu ska det bli annorlunda. 2010 ska det bli annorlunda. Och så snubblar jag på samma rottrådar som annars och sådär. Den teori jag har, ni kan rätta mig om ni tycker att jag har fel. Det är svårt att förändra liv. Det är lättare att ha ambitionen att förändra andras liv, det är svårt att förändra sitt eget liv, skulle jag nog säga. Ganska generellt. Det handlar många gånger om att försöka ta sig i håret och lyfta sig själv. Och låter det pessimistiskt? Jag tror att det är så ändå. Att ta sig i håret och försöka lyfta sig själv till någon nivå där jag inte har varit förut. Men ofta är det svårt att göra den där verkligheten. Texten idag handlar om att bära frukt. Och den talar också om årsperspektiv. 3 år har jag kommit här förut och tittat efter frukt på det här fikonträdet och här finns ingen frukt. Och den är ganska kategorisk eller hård eller egentligen ganska krass realistisk vingårdsägare som säger det: hugg bort det, ta bort det. Det är ett privilegierat fikonträd här. Oftast fanns de väl ute vid vägkanten eller ute i det vilda, men det här har varit planterat i en vingård. Det betyder att det fanns en bra jordmån. Det fanns jättebra förutsättningar för att det här trädet skulle bära frukt. Och det kom ett år då man kunde förvänta sig att nu hade rötterna fått växa till så nu skulle frukten kunna vara där. Men ingen frukt i året. Ett år senare, nej, ingen frukt i året. Och det tredje året, nej, ingen frukt i året. Det tror jag är att ett ganska värdelöst träd ur fikonsynpunkt. Och därför värt att, eller lika bra att ta bort det. Varför ska du stå här och ta upp plats till ingen nytta? Du kan sätta en vinbuske till. eller hitta ett annat fikonträd. Som tur är så finns den där trädgårdsmästaren där som bryr sig och tycker, ja, men ge mig ett år till, jag ska gödsla lite till och jag ska gräva runt och jag ska fixa på alla sätt och vis och se om kanske nästa år att det bär frukt. Varför ska det ta upp plats till ingen nytta? Jag tror att Jesus egentligen spetsar till här först och främst är till de som lyssnar runt omkring honom, till Israels folk som är ett privilegierat folk i det fallet att de är utvalt av Gud, de har Guds egendomsfolk, de hade fått ta del av Guds ynnest på många sätt genom historien, och så kommer Jesus där och så hittar han så lite frukt. Det är inte ett Guds folk som är återspeglar vem Gud är, utan det är ett fikonträd som har torkat rätt rejält. Den känslan får jag det Jesus säger. Men vi läser det här och vi måste tänka att det här har också någonting att säga till oss. Och då är det ett otroligt allvar i det Jesus säger, den här liknelsen. Hör ni orden? Varför ska det ta upp plats till ingen nytta? Varför ska han ta upp plats till ingen nytta? Varför ska hon ta upp plats till ingen nytta? Varför ska jag ta upp plats till ingen nytta? Jag tänker att varje år vid den här tiden så kommer tidningarna med listor över de som har tjänat mest det här året. Du har aldrig varit medeltagen någon gång. Nej, jag har tittat, men jag har inte kommit heller. Nej. Har ni kollat vad de tjänar? I år var inte en enda präst med er. Jag vet inte om det har med lönenivån att göra eller bara att de valde andra grupper. Jag har ingen aning. Men det är jätteintressant. Får läsa, men den tjänar så där mycket. Och Sundqvist, som det var så synd om, han hade skatteavdrag på hur många miljoner det var och så vidare. Men så här tänker jag. Det här är människor vi kan titta på, det är människor vi kan förundras över, det är människor vi kan imponeras av, det kan vara människor vi är avundsjuka på. Därför att de kan få med en sån här tabell och vara från toppen av den, inte från botten. Så tänker jag så här. Vilka framgångsrika människor, men är det säkert att de är fruktbärande? Jag säger inte att det är en motsättning i det här, men är det säkert att de är fruktbärande? Är det säkert att det här är träd som är till nytta? Trots framgång, rikedomar, allt som gör dem placerade på den här listan. Över den rika staden skulle det kanske kunna sägas, varför ska han eller hon ta upp plats till ingen nytta? Och det är sagt ur ett Guds rikes perspektiv, det är sagt ur ett sant mänskligt perspektiv. Ett fruktbärande liv är ett liv som är till nytta, där jag lever mitt ibland människor, här och nu. Vad är det att bära frukt? Jag tänkte det så här, att inte leva livet för mig själv utan att leva det för andra och för Gud i utgivande kärlek. Det är ett sätt att definiera vad frukt är. Att leva mitt liv för andra och för Gud i en utgivande kärlek. Det är inte bara slå vakt om mitt eget och värna för det. Och min erfarenhet säger mig att det är inte att ge bort sig själv. Det är inte att ge bort sig själv, utan det är att finna sig själv. Det är inte att utplåna sig själv, utan att hitta mig själv. Tror du att ett fikonträd mår dåligt av att bära frukt? Härligt att du skakar på huvudet, Sandra. Du såg ganska borta ut. Tror du att ett fikonträd mår dåligt av att bära frukt? Är inte fikonträdets grej att vara fruktbärande? Tror du vi mår dåligt av att bära frukt? Jag tror inte det, för jag tror att Gud har gjort oss såna. Jag tror att Gud har gjort oss såna. Att det naturliga, det riktiga, det rätta livet är att vara till nytta. Att leva i utgivande kärlek, att tjäna mina medmänniskor, att bry mig om, att glömma mig själv för en stund, lyssna in andra, se andra, ta del av andras bekymmer, vara med och bära bördor, lindra nöd där jag kan och så vidare. Jag tror det är det vi är gjorda för. Därför att vi är gjorda till Guds avbild och det är så här Gud är. Utgivande, en utgivande kärlek som inte slår vakt om sitt eget utan generöst delar. Det här har vi ju hört om mycket i jultid nu, när han till och med ger oss sin son att föda som människa. Om det är så här, om Gud har gjort oss sådana att det naturliga för oss är att bära frukt i utgivande kärlek till varandra, till andra, då är det där vi kommer att hitta störst tillfredsställelse och störst rikedom i våra liv. När vi finns där för andra och för varandra. Att få vara till nytta för Gud och för andra. Förre ärkebiskopen K.G. Hammar skrev en betraktelse eller en artikel i senaste tidningen, senaste kyrkans tidning, och han skrev bland annat så här. Han skrev om faran att inte våga se julberättelsen metaforiskt som ett magnifikt uttryck för den kristna konstruktionen. Är ni med? Faran att inte våga se julberättelsen metaforiskt, alltså bildligt, som ett magnifikt uttryck för den kristna konstruktionen, så kommer det längre fram. Vi kan inte längre tänka oss inkarnationen, alltså det att Gud blir människa, Gud kommer i kött, inkarna i kött. Vi kan inte längre tänka oss inkarnationen som en gudomlig meteorit som slagit ner på jordklotet för 2000 år sedan. Jag måste säga, jag ser det precis tvärtom. Tappar vi det, släpper vi det, då är det ganska hopplöst att tänka att våra liv ska kunna bli fruktbärande, att det ska kunna bli annorlunda. Då kommer det vara våra nyårslöften som vi ger år efter år efter år, och som vi måste ge år efter år efter år, för det vart inte i år heller. Inte i år heller bar det frukt. Utan hoppet ligger i inkarnationen. Gud blir människa genom Jesus Kristus. Gud lever sitt liv ibland oss. Gud ger, Jesus lever sitt liv ibland oss. Jesus ger sitt liv för oss. Och Jesus ger sitt liv till oss. Det är där kraften, möjligheten till förändring ligger. Ni pratade om lärjungaskap igår. Jag påstår på fullaste allvar att för lärjungaskapet kommer att ha sin kraft och sin näring i det här. Att leva närmare, att leva nära Jesus, att leva med Jesus. Där finns möjligheten och kraften till förändring. Ska jag ta det på egen hand, då slår jag pannan blodig och det blir ändå inte så mycket annorlunda. Jag tror jag har citerat en kille som heter John Burke. Jag har fortfarande inte läst mer i boken som jag skulle vilja läsa mer av, men jag ska det också. Men det korta kapitel jag läste i hans bok slog fast det här. Han sa att han skriver så här, att kristendomen är inte unik i sin etik. Alltså när vi lär oss hur vi ska leva och inte leva. Det är helt rätt som många säger, att det kan vi hitta liknande i många av de stora religionerna. Kristendomen är inte unik där. Utan kristendomen är unik i att Gud ger oss redskapen för att leva den här etiken. Den säger inte bara att du ska inte. Utan den ger också redskapen, verktygen för att göra verklighet av det här i våra liv. Vad heter de verktygen? Det är två saker. Det ena är försoningen. Och då blir det återigen livsviktigt att det är en konkret, verklig, historisk sak att Jesus har levt här som människa. Därför att han är den som har bringat försoning. Han är den som har dött för oss. Han är den som kan tala om förlåtelse och ha en verklighet bakom det. Jag tänker det, den som har kört sitt liv i botten, den som liksom inte har någonting kvar att komma med, och så får uppleva försoningens verklighet. Där Gud säger, det är okej, du är förlåten. Det gamla kan du lämna bakom dig, någonting nytt har kommit. Den som har upplevt kraften i det vet vad försoning handlar om. Kraft till att förändra, kraft till att bli någonting nytt. Kraft att få lämna bakom sig det jag har kört fast i, det som har kört mig ner i botten. Kraft till att resa mig. Kraft till att kunna lyfta hakan. Kraft till att få bli människa igen. kraft till att kunna se framtid, försoningen, förlåtelsen. Den som har blivit fylld av Guds heliga ande vet vilken kraft till liv och till förändring som finns i det mötet. Där den heliga ande får börja skapa någonting. Där den heliga ande får börja förändra mitt sätt att tänka. Där den heliga ande får ge mig en ny vilja, en ny lust. Där den heliga ande får väcka kärleken till liv i mitt inre. Två redskap. Försoningen, förlåtelsen, möjligheten att få lämna bakom mig, börja på nytt igen, bli upprättad, få chans till en framtid och att bli fylld av Guds heliga ande som kan börja förändra mig, förnya mig, befria mig. En ny förmåga att inte bara kunna etiken utan också att leva den. Ett liv som blir till nytta, ett liv som bär frukt. De två sakerna, försoningen, Jesus gav sitt liv, vi får liv. För det är så det står i Nya testamentet, att bli en kristen är att få ett nytt liv. Inte att ha ett evigt liv som väntar som en slags försäkringsgrej när jag en gång ska dö. Utan här och nu få del av ett nytt liv, ett evigt liv. Det handlar ju också om att någonstans ta steget. Att kliva in i det här och säga okej, jag vill att det här ska vara mitt. Jag vill ha del av det här. Jag tänker att det kan vara bra att få göra ett sånt praktiskt steg. Och vi ska göra det idag. Jag tänker att vi ska be en... två böner. Det första har med försoningen att göra. Vi tar fram våra agender och så ber vi syndabekännelsens ord. Och tänker på vad det är att få lämna bakom sig. Och att få börja om på nytt. Att få en helt nytt oskrivet blad. Vi ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Och då får jag på Jesu uppdrag säga dig att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Den förlåtelsen får jag säga till dig på Jesu uppdrag. Amen. Gud vår far, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Det andra steget jag tänkte vi ska göra, det är bönen om den heliga ande. Och den har många av er bett många gånger förut, att bli fylld av den heliga ande. Men vi kan få göra det på nytt igen idag. Och när jag formulerat den på en, kan vi få fram en PowerPoint här framme? Precis. Titta på den en liten stund och känn om det här är någonting du kan vara med och be i. Och så tänkte jag att vi ska få be den här tillsammans också. Vi ber. Helige ande, jag välkomnar dig i mitt liv. Jag ger dig tillträde till mitt inre. Låt ditt ljus lysa in i mina skumma vrår. Städa bort smutsen som finns där. Gör mig ren, fri, hel. Ge mig kraft och förmåga att leva ett liv som blir till nytt, som bär frukt i kärlek och godhet. Amen. Så finns det hopp om ett fruktbärande år 2010. Gud välsigne dig och människor runt omkring dig. Amen.